Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord.
Therese och jag var ju väldigt lika, så att det konstigt också funkar. Vi var fast för lika då, var man väldigt mycket så. Hon var väldigt glad person, alltså hon var ju väldigt så här, hon gillade att pussas och kramas och njöt av livet, och spontan var hon också, väldigt spontan var hon. Folk säger, hon lider inte nu. Nej, jag vet, hon lider inte nu, men jag är fast i de minuterna eller de dagarna eller vad det nu var innan hon dog, de minuterna innan det hände henne någonting, där är jag fast. För det var hennes sista. Det var hennes sista.
Det finns en förväntan i luften. Det är nyårsafton. Och systrarna Therese och Helena har planerat fest. Mamma Annika har hjälpt till med potatissalladen. Och systrarna har pyntat lokalen och dukat upp till fest. Men känslan av förväntan handlar inte bara om den stundande festen och det nya året. 21-åriga Therese har tidigare på dagen varit och hämtat babysaker som hon fått av sin morbror. Hon är inte gravid än, men inom en snar framtid hoppas hon att hon kanske är det. Men det nya året, som skulle bli början på resten av Therese liv, blev slutet. Ett abrupt och orättvist slut som aldrig har fått en förklaring. Allt mamma Annika fick veta var dödsorsak okänd. I veckans avsnitt av Olösta fall med mig Nathalie Sejov
och mig Sofie Nublin
kommer vi berätta om Therese Alexandersson från Lammhult som hittades död i Rörvik 6 månader efter den där nyårsaftonen när 2003 skulle bli 2004. Utredningen om vad som hände Therese är nedlagd. Vi har pratat med Annika, Therese mamma, och hon berättade att polisen har lovat familjen att så fort de har något nytt spår så kommer utredningen plockas upp igen. Därför är det extra viktigt att fortsätta prata om Therese fall och att vi hjälps åt att sprida ordet om vad som hänt. Therese och hennes 3 år yngre syster Helena stod varandra nära när de växte upp och hade bott tillsammans när de skaffade sin första lägenhet i Rörvik. År 2003 bodde Therese med sin pojkvän i en lägenhet i Lammhult, men systrarna var fortfarande nära varandra. Therese beskrivs som en varm och hjälpsam person som också var spontan och ivrig inför det mesta i livet.
Hon hade precis tagit körkortet, för hon var lite sen med det, och hon hade tagit studenten också då på sommaren innan då. Hon hade ju kille då och ville skaffa barn, och nu vet man börjar planera så här. Hon ja, hjälpsam, så han hjälpte till att städa hemma. Min mamma var handikappad, så vi var nere hos henne jämt och handlade åt henne och städade åt henne och så här då. Så att hon är spontan, var hon också väldigt spontan, var hon.
Theres förhållande med pojkvännen var seriöst. De hade varit ihop i några år och planerade en framtid tillsammans.
De hade varit tillsammans, nu kan jag inte vara 100, men jag ska för mig 2 år ungefär.
Inför nyårsafton hade Theres och Helena hyrt en festlokal i bygdegården i Rörvik tillsammans med en gemensam vän. Lokalen var nära Helenas bostad och flera av deras vänner var inbjudna. Festen började lugnt. Men efter middagsbuffén och 12-slaget började det ringas dit allt fler personer och snabbt var lokalen fylld med inte bara vänner och bekanta utan även främlingar. Festen blev allt stökigare och promillehalten i blodet hos gästerna ökade under det nya årets första timmar.
Nej, det började ju med att det var en grupp människor som kom och åt och mot och så här då. Men sen har jag hört Helena berätta efter då, för jag visste ju ingenting. Så var det blev en redig, ja, polisen säger det ballade ur. Det kom folk överallt, varifrån det var massor, var det uppe 100 personer. För de ringde in, massa kan inte komma för det blev lite tråkigt så här då. Så de ringde in då och så bara väljde in folk. Det var väl runt, polisen tippade på runt 100 personer på festen. Så det var ju inget, det var jättemånga man inte kände då. Eller de kände, menar.
Det var ungefär vid 2:30 på natten som Theres och pojkvännen bestämde sig för att de skulle bege sig hemåt. Eftersom systern Helenas lägenhet låg så nära festlokalen bestämde de sig för att sova hemma hos henne. Helt enkelt för att det var närmare och bekvämare. Enligt mamman finns det polisrapporter som uppger att vittnen ska ha sett Theres och pojkvännen gå vägen till systerns lägenhet. Theres ska ha varit berusad och enligt 2 vittnen som stannade och pratade med henne på vägen ska hon även haft kräks på sitt linne. När Theres och pojkvännen stod utanför systerns lägenhetsdörr upptäckte de dock att de hade fått fel nycklar. Theres fall har tagits upp i brottsjournalen i TV4. Och då berättades det om hur pojkvännen lämnade Theres utanför lägenheten för att gå tillbaka till festen och hämta rätt nycklar. Mamma Annika förklarar hur det låg till med nycklarna.
Min yngsta dotter lämnade medvetet fel nycklar. Därför att hon och Theres var sån ibland att de låste in sig och sen öppnade de inte. Och Helena, hon ville liksom inte, det hade hon åkat ut för innan och hon ville inte att de skulle, så hon inte kom in. Så hon lämnade för hon hoppades att då går de dit och så kommer de tillbaka och då hinner hon bli klar och följa med hem typ så här då. Så att hon lämnade fel nycklar och det här kommer hon ju alltid få leva med som hon säger. För det har ju tagit henne så fruktansvärt hårt. Och hon skyller sig själv att hade hon lämnat rätt nycklar så hade det inte detta hänt. Så kan man inte tänka för att det kunde hänt ändå.
Vad som hände härnäst efter förvirringen med nycklarna är ganska oklart. För det finns flera versioner av vad som kan ha hänt. Allt vi egentligen vet är att Therese försvinner där under småtimmarna. Den första dagen på det nya året. Och pojkvännen var den sista som såg henne vid liv.
För att sen efter detta då så är det, går ju orsakerna väldigt isär efter detta med att hon då fick fel nycklar. För sen finns det inte riktigt vad egentligen som hände. Therese kille, det är ju hans version som en får gå efter här efter för sen vet vi inte. Och han säger en gång till mig har han sagt att de gick upp. Nyckeln passade inte och Therese stannade kvar och han gick ner för att hämta nyckeln. I nästa station säger han att han står vid affären för att låna affären mellan de här 2 fastigheterna. Det är Lena hade lägenheten och bygdegården var en affär. Och han säger att där stod de i affären och i nästa station då, och hon blir arg, de blir osamt och hon går iväg. Säger han. Han ser att hon går iväg. I polisrapporterna så sägs det att han blev arg, riktigt arg på henne. Det jag vet är att Helena, då, min andra dotter, ser han komma in i bygdegården i alla fall. Han kommer så i alla fall. Så det är ju sant. Han kommer in i bygdegården och frågar efter nycklarna. Helena går för att hämta dem, de riktiga nycklarna nu då. Och då sätter han sig på en stol inne i där de dansar och så. Och när hon kommer tillbaka, för då satte han sig ner och ser helt färdig ut. Och när hon kommer tillbaka med nycklarna, då är han försvunnen. Då är han inte kvar på bygdegården.
Pojkvännen uppger alltså två versioner av vad som hände efter att de kom till lägenheten. I den första versionen så säger han att nyckeln inte passade i låset. Och han lämnade kvar Therese utanför dörren för att hämta rätt nyckel i festlokalen. I den andra versionen som han uppger till polisen så ska de ha bråkat utanför en butikslokal i närheten av systerns lägenhet och att Therese ska ha lämnat platsen. Varför han uppger två olika versioner kan vi bara spekulera om. Men att det var mycket alkohol inblandat den kvällen kan mycket väl ha med saken att göra. Enligt Therese syster Helena kom pojkvännen tillbaka till festen. Hon gick för att hämta rätt nycklar för att ge dem till honom. Han satte sig på en stol och så uppgiven ut. Men under tiden som hon var borta för att hämta de rätta nycklarna så försvann han igen, bort från festen. Vid 4-5-tiden på morgonen kom mamma Annika hem till Helena för att hämta henne och hennes vän som ville sova över hemma hos Annika. De satte sig alla tre vid köksbordet och pratade innan de skulle köra hem. Plötsligt knackade på dörren. Det var Therese pojkvän som stod utanför. Han hyperventilerade och var alldeles uppstressad och berättade panikslaget för de andra att han inte kunde hitta Therese. De försökte ringa till Therese mobiltelefon, men hon svarade inte. I det läget var de ännu inte oroliga och trodde att hon säkert bara sov över hos en vän om hon och pojkvännen hade bråkat. På morgonen när varken systern eller mamman hade hört något från Therese blev mamman orolig.
Och vi tänker som så att hon har somnat och lagt ifrån sig telefonen eller någonting. Och när jag vaknade här på morgonen då vid 10-11 så tänkte jag ringa runt till kompisarna. Men då började jag känna isande känslor i maken. Du vet, man kan känna det här. Det här känns inte rätt. Och vi åker till Rövik. Therese kille har gått ut och letat och... Då säger en annan kompis som har kommit upp några stycken andra då att vi får nog ringa polisen. Så jag ringer till polisen och där måste jag väl säga vilken insats de gjorde. Bara pang, boom, så här. Jag ringde lite vid 12-tiden. Vid 2 var det full aktion där nere i Rövik.
Sökinsatsen efter Therese sattes igång direkt där på nyårsdagen. Och ett flertal personer som hade befunnit sig på nyårsfesten förhördes inledningsvis av polisen. Systern och mamman åkte tillbaka till festlokalen i Rövik där Lena hade parkerat sin bil och gjorde en märklig upptäckt.
Men då när vi kommer till bygdegården, vi gick ner till bygdegården, Helena och jag och kompisarna, så tittar vi, Helena har ställt sin Fiat, hon hade en liten Fiat Uno där, en liten som hade ställt vid bygdegården. Och hon hittar vi Therese, hon hade en ryggsäck. Och då tittade vi i den ryggsäcken då, och då hade hon en väska i den. Och i den väskan låg hennes telefon. Så hon hade ju aldrig med sig telefonen. Och det som var, jag tycker det funderar en dag på, varför låg mobilen i väskan. Hon var en sån där person som alltid ville ha med sig mobilen. Hon sov med mobilen under kudden. Hon hade alltid med mig. Varför låg den så väl nedpackad? Den låg i en ryggsäck, en väska som låg i en ryggsäck där i lågmobilen. Alltså väl nedpackad. Och det var inte det, så här brukar inte Therese göra. Jag vet jag så väl, jag vet hur den hon var och så här var hon inte.
Enligt Thereses mamma är det alltså väldigt osannolikt att Therese skulle ha lämnat kvar sin mobil på det viset. Undanpackad i en handväska, i en annan väska, kvarlämnade bilen. Speciellt eftersom Therese var en person som alltid hade sin mobil nära till hands. Det hade varit mer naturligt om mobilen hade upphittats i festlokalen om hon skulle ha glömt den någonstans. Tiden går och trots stora sökinsatser så hittar man inte ett enda spår efter Therese. Hennes pojkvän är förtvivlad och har nära kontakt med familjen.
Han var helt förstörd. Han hade nära kontakt med mig och ringde och pratade varje dag. Det var ju flera stycken, men inte bara han som försökte få med spårtanten, ni vet. Och han hade ju en kontakt med en tvåtant då, va, som höll på och liksom säga att Therese var där och Therese var där och Therese var där. Och pumpade ju honom på pengar något så kopiöst. Ja, jag tycker det är fruktansvärt att man ska tjäna pengar på människor som mår då. Det är en sak om de säger så här att ja, du hittar kärleken och bla bla bla. Men inte med människa på liv och död, det gör man inte.
Polisen hade vid det laget en huvudmisstänkt. Pojkvännen. Han var den sista som hade sett Therese vid liv och de hade dessutom bråkat den natten. Pojkvännen förhördes och häktades i några månader men släpptes sedan i brist på bevis. Annika har aldrig varit övertygad om att det skulle vara pojkvännen som orsakat hennes dotters död och menar på att till motsatsen bevisas vill hon inte misstänka pojkvännen som stått hennes dotter så nära.
Så han mådde ju jättedåligt. Plus att polisen tog ju in honom. Polisen tog ju in honom och förhörde honom. Och de var ju ganska tuffa mot honom. Det kom ju två kvinnliga poliser vid ett tillfälle. Han berättade hem till honom. Och säger så här. Det är lika bra det är spänn som det är. Ta och visa henne var du har grävt ner henne någonstans. Alltså alla säger till mig så här. Det är väl klart att det är. Jag säger till motsatsen bevisen så tänker jag inte så. Vi vet inte vad som hände. Vi vet ingenting. Det kan ha kommit en främling.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det är inte jättekonstigt att polisen börjar misstänka pojkvännen inledningsvis, och det här är också någonting som Leif G.W. Persson tar upp i brottsjournalen när han pratar om Therese fall. För det är ju så att i de allra flesta fall så är det faktiskt pojkvännen i sådana här fall som har någonting med brottet att göra, eftersom det oftast är någon i offrets närhet som begår brottet. Men sen säger han också att i de få fall där det faktiskt inte är pojkvännen, alltså någon helt annan, en främling, så är det faktiskt fall som blir väldigt, väldigt svåra att lösa. För då har man liksom ingenting att gå på.
Nej, då har man ingen koppling mellan offer och förövare. Däremot måste jag säga att det är väldigt, väldigt storsint av mamman att ha den inställning hon har till pojkvännen. Och också helt rätt att inte misstänka någon eller anklaga någon innan det faktiskt har bevisats vem som har gjort det. Det tycker jag är en stor eloge till Annika.
Sen en annan sak som GV också tar upp i brottsjournalen är att det var ju faktiskt nyårsafton när det här hände. Och på en sån dag så är det också fler människor som rör sig ute om kvällen. Och då är ju faktiskt risken för att råka ut för en främling något större.
Ja, och dessutom är väldigt, väldigt många ungdomar berusade en sån här natt. Så att det gör ju också att riskerna ökar att man gör någonting man kanske inte skulle gjort i vanliga fall. Den 3 juli 2004, 6 månader efter nyårsafton när Therese försvann, så skulle några fiskare göra en fruktansvärd upptäckt. En kropp som skulle visa sig tillhöra en kvinna hittades i sjön Hillen. Sjön ligger norr om Rörvik och den hade blivit grundligt genomsökt av polisen när de letade efter Therese. Så mamma Annika hade därför varit övertygad om att hennes dotter inte fanns i sjön. Men nu visade det sig att det faktiskt var där hon hade funnits hela tiden.
3 juli, de hittade på kvällen, var ju fiskare som hittade henne. För det hade ju varit så här storm, ni vet, där nere här i Småland eller så. Så det hade ju fällts massa trä eller annat träd. Så det var ju sådana som var här och skulle fixa. Mm. Och jag tror att jag fick sådana där. Och de skulle ut och fiska den kvällen. Och då fick de ju se då det låg någonting i vattnet. De har gått med hundar, de har gjort med värmekamera. De har... Sen finns det ju en sjö jämte, precis, lite svårt, men det ligger... Det går som en liten å, eller vad man ska säga, mellan Algunnarsjön och Hillen som de hittade henne. Däremellan går det en liten å då, va? Och de har ju sökt i bägge. Där, för det låg ju lite is i, på sjöarna. Och där det inte var is, där gick de ju extra då, gick draggade de. Sen på våren hade de likrunda i Hillen. Så jag var ju helt säker på att i sjön ligger hon ju inte. Och det var ju, sen om man varit små har jag alltid varit rädd för vatten. Alltid varit rädd om så ramlar i vatten och ska hända om någonting i vatten. Sen hittade de henne i vatten med. Det var ju tufft.
Tidigt morgonen den 4 juli 2004 väcktes Annika av ett telefonsamtal. Det var en polis som ringde och bad henne att komma och öppna dörren åt honom. Han stod nämligen utanför och ville komma in. Där och då visste Annika att det inte kunde röra sig om några goda nyheter.
Så jag var så det var ju en chock när han ringer på morgonen här och väcker mig här vid 6:30 då att jag måste öppna för honom för han måste komma in polisen då. För då förstod jag, då fattade jag att nu har någonting hänt. För de ber ju inte komma så tidigt om inte det är något. Ja, det är helt missat, för det var ju säkert på nyheter och sånt där, du vet kanske. Jag vet inte hur pass det var, men jag hade ju inte märkt någonting att det hade hänt någonting. Mm. Kanske all tur där. Jag menar, jag kom ner dit till, när man skulle säga, när hon hade kommit ner till sig, för de la ju henne i påse. För hon hade ju börjat då, var i dåligt skick. Så jag såg en påse i kistan, det var jag fick se. De visade ungefär att hon låg, för hon, när de hittade henne så låg hon med ena handen bakom ryggen. Bakom, nu tänker vi midjan, så med ena handen. Om ni tänker så. Och den var liksom fastlåst, den liksom inte, gick inte rubba den armen. För den, hon hade ju liksom dött så. Eller stelnat så, eller hur ska man säga. Så det förklarade de för mig. De förklarade hur hon låg med huvudet i den här påsen. För att jag skulle kunna få någorlunda helhetsbild.
Therese kropp hade legat i vattnet så lång tid att kroppen var så illa däran att det var svårt för rättsläkaren att fastställa någon dödsorsak. Men en sak kunde konstateras. Therese hade inte vatten i lungorna. Enligt Leif G.W. Persson, när han uttalade sig om Therese fall i brottsjournalen, så är inget vatten i lungorna ett tecken på att hon troligtvis inte har drunknat. Det skulle alltså kunna utesluta att Therese ska ha mist livet av självförvållad drunkning genom olycka eller självmord. Det innebär också att man skulle kunna utesluta att någon har kastat henne i vattnet när hon var levande och att hon sedan skulle ha drunknat. Annika har svårt att veta vad hon ska tro. Kan det ändå vara så att en olycka skett och att Therese trillat i vattnet, men att eftersom hon var berusad så fick hon inget vatten i lungorna?
Jag har hört från den där andra då att vatten i lungorna kan man ju, om du är riktigt full Jag hörde från militärt håll då att är du full och du ramlar ner i vatten, så blir det, och du ramlar snabbt i vatten, så kan det bli en reaktion att det stryps åt i strupen på dig. Det är en reaktion kroppen har, det är försvar. Så vad jag menar med det är att det är, inte, det är bara för att det är vatten i lungorna, det fick jag höra tidigt, att det behöver inte betyda att hon har dött på land. Men sen som GV menar på det, vad jag förstår på honom, så är det ju mer saker än bara just det som gör att hon kan inte ha blivit hamlat i levande då, utan hon måste ha varit död innan.
En sak är säker. Det finns ingen naturlig förklaring till varför Therese skulle gå i riktningen mot sjön. Den låg i motsatt riktning mot det håll hon bodde åt, söderut i Lammhult. Hennes mamma bor dock åt det hållet, men det är långt hem till henne. Så det skulle vara mer troligt att Therese skulle ha gått tillbaka till festen i så fall och hämtat sin mobil och pratat med sin syster eller ringt sin mamma för skjuts. Såvida hon inte har träffat någon vän på vägen som hon kunde sova över hos.
Skulle hon gått så hon hade blivit otålig. Ja, möjligtvis skulle hon kunnat gått åt just det hållet för att gå hem till mig. Men då är det ju mer naturligt att hon hade gått ner till bygdegården för att prata med Helena istället. Eller gått mot där de bodde, och det var ju mot Lammhult, det är en helt annat håll då. Så nej. Hon var ju väldigt spontan till det, så att jag menar, okej, okay, det var ju därför jag trodde att hon hade gått till en kompis då. Och i och med att, liksom, att det hade blivit så här, hon ville in och kanske det blev, kanske, jag vet inte, småkärsten emellan. Och gått iväg då för att sova en sin kompis då. Det är väl det jag kan tänka mig möjligtvis då, va? Men då går man ju ner till bygdegården när kompisarna är. Det är om hon mötte någon, möjligtvis det är möjligtvis det i så fall. Det vet vi inte.
Under åren som gått har Annika målat upp alla olika scenarier i sitt huvud om vad som kan ha hänt hennes dotter den nyårsnatten. Och när kroppen upphittades så hoppades hon att hon skulle få svar på vad som hänt. Men inte heller då kunde hennes hjärta få ro. Det är klart att man som mamma inte kan sluta tänka på hans barns sista timmar i livet.
Men jag har ju fått sin grej, kom in i det här, så har jag förstått det liksom. För man har ju tänkt alla möjliga varianter, att hon har tagit livet av sig, vilket jag inte tror, för hon var så levnadsglad. Man har även tänkt då att hon hade ramlat i för att hon var full. Sånt kan ju faktiskt hända. Men nu när han säger som han gjort, så förstår jag att det är ju någon som har orsakat henne detta. Och det gör ju lika ont om hon skulle ramla i, men det är hemskt. Hemskt att veta att någon går och vet vad som har hänt. Då kunde de ju, om inte annat anonymt, skicka till en annan. Så en annan får den friden. För frid får jag ju aldrig. Jag får ju aldrig frid, så jag vet inte vad som har hänt henne. Det är hårt att få höra att hon har gått bort på det och det sättet. Men det är hemskt att inte veta någonting. Det är bland det värsta som finns. Men för min del då liksom är det ju, vad hände? Vad hände här de sista minuterna? Folk säger, hon lider inte nu. Nej, jag vet, hon lider inte nu. Men jag är fast i de minuterna eller de dagarna eller vad det nu var innan hon dog. De minuterna innan det hände henne någonting, där är jag fast. För det var hennes sista. Det var hennes sista. Det är ju det man tänker då, liksom, att hon var rädd och ångest, orolig, ledsen. Ja. Mm.
Innan fallet togs upp i brottsjournalen så ville Annika tro att det kan ha varit så att Therese råkat ut för en olycka och trillat i vattnet. Men efter att fallet togs upp i programmet och Leif G.W. Persson satt i tv-rutan och uppmanade Smålandspolisen att ta sin titt på Therese fall igen, så började mamman allt mer tro att någon har orsakat hennes dotters död. I brottsjournalen pratades det också om ett annat mord i Rörvik som inträffade några år efter det att Therese hittades död. En taxichaufför som ska mördas brutalt av en 16-årig kille. Det fallet är inte olöst. Pojken anhölls och dömdes för morden. Men det märkliga är att det finns en koppling mellan Therese och taxichauffören. Therese brukade, precis som många andra ungdomar i området, ringa honom för skjuts. Och enligt polisen ska Therese och hennes pojkvän försökt få tag i taxichauffören under nyårsnatten. Och enligt egen utsago ska han varit ute och kört ungdomar den natten. Kan han ha skjutsat Therese den natten? Eller kan han ha vetat något om hennes död?
Så han gick ju bort han också. Det var ju lite, kändes ju lite läbbigt. Så här, menar, de hade ju, jag vet, de hade ju, han hade ju kört turist och innan också då mycket och andra ungdomarna med där då. Och så dog han kanske ett tag efter mig då. För det är lite lustigt att det, att det, att det hände så här, för att han hade ju kontakt med Therese och de där. Och jag menar, man vet ju inte, man vet ju inte. Han kanske visste någonting. Och han kanske liksom hade svårt för att hålla tyst, om man nu spekulerar nu då. Men, och det här kanske gjorde liksom att det blev, hände någonting. Det är hemskt i alla fall. Fruktansvärt hemskt.
GV tror att det kan finnas en koppling mellan mordet på taxichauffören och mordet på Therese, även om Smålandspolisen sagt att de inte har kunnat hitta något samband. Det handlar om ett väldigt litet samhälle med ungefär 500 invånare. Det bör finnas ett samband när sådana här våldsamma saker sker två personer som har en koppling till varandra, menade Leif G.W. Persson i Brottsjournalen.
Det folk minns om Rövik, det är ju de här sakerna. Det är ju det de minns, Rövik, det är ju ett stort samhälle, men det är ju det de minns folk.
När Annika fick veta att Therese var död fick hon se hennes kropp inlindad i en påse, samtidigt som polisen berättade för henne hur kroppen hade likstelnat med den ena armen bakom ryggen. Hon ville inte se vad som fanns i påsen. Under tiden hennes dotter hade varit försvunnen hade hon i alla fall haft hoppet om att hon kanske hade varit vid liv. Men nu, när allt hopp var ute, kändes det som att hon föll handlöst ner i ett mörkt hål.
Ja, det är det värsta. Liksom, det är inte... Då när jag gick ut från det här kapellet då kände jag, då hamnade jag så långt ner man bara kan hamna. Då var det precis som en svart hål bara öppnade sig för mig. Och jag bara föll. Och sen efteråt då liksom det fanns det, hur man tar sig igenom. Jag vet inte hur jag ska säga hur man tar sig igenom där det. Antingen så bara lägger du dig ner och ger upp, eller så reser du dig och försöker gå vidare. Och det var liksom något startskott. Jag tänkte, nej, jag ska inte lägga mig bara ner och bara ge upp. Jag kan inte det. Det är ju det. Jag hade ju en dotter till faktiskt. Jag hade ju henne och jag hade ju familj. Jag hade ju min man då, så att jag menar då, ja, det är nog svårt att säga. Man tar sig igenom det, man tar det en dag i taget, en minut i taget.
Fallet om Therese är nedlagt. Det finns ingen polis som aktivt arbetar med fallet. Men de har meddelat familjen att så fort det kommer nya bevis eller något att gå på så kommer de ta upp fallet på nytt. Så hoppet om att familjen ska få veta vad som hände Therese lever vidare. Genom att berätta om Therese fall och sprida ordet om henne så hoppas vi att någon som vet något ska bli påminn om vad den sett eller hört. Om Therese vandrade en längre sträcka under nyårsnatten när många andra rörde sig utomhus så borde någon ha sett henne. Kan hon gått tillsammans med någon i riktningen mot sjön Hillen? Vi hoppas att denna uppmärksamhet om Therese fall blir för påtaglig för någon. Kanske blir man påmind och känner att tiden är inne, att det är dags att berätta för någon.
Ja, det är väl det som jag alltid brukar säga, att lägger aldrig. Nu var jag inte osams med Therese, men jag känner ändå. När ni går och lägger på kvällarna, om ni skulle vara osams, var inte att göra upp och rätta till det. För man vet inte hur dagen ser ut. Det kan gå väldigt fort. Man tror aldrig det händer. Men det kan hända alla. Det kan hända alla. Men man ska vara rädd om sig själv. Man ska vara rädd om varandra.
Och med de fina orden, var rädda om varandra, så avslutar vi veckans avsnitt av Olösta fall. Och vi vill passa på att tacka Theres mamma Annika för att hon vill vara med i veckans avsnitt. Och vi hoppas att ni lyssnare vill hjälpa henne och sprida ordet om Theres.
Ja, gå gärna in på vår Facebook-sida och dela inlägget om det här avsnittet. För desto fler som lyssnar, ju större chans att vi når fram till just den personen som behöver höra det här. för att fallet om Therese kunde tas upp igen och faktiskt få ett avslut. Och vi bara tackar er underbara lyssnare igen. Ni är världens bästa lyssnare och ett stort tack till mamma Annika.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.